Vi tackar dig, Herre, för var och en som har fått lära denna nya sången som ditt ord talar om. Den som synges i himlen i evigheten. Herre, tack att jag har fått lov att lära den, att du har fött den in i mitt hjärta, Jesus. Tack för det jag får lov att höra dig till. Tack för det eviga liv som du har gett. Herre, tack för dina löfter. Att det vi ber om i ditt namn, det vill du ge oss. Och där i ditt namn och på ditt eget ord, jag ber om din helige ande till att förstå det ord vi har för oss. Att du kunde göra med oss som med disciplerna. Upplata vår förstånd så vi förstår skrifterna. Vi kan bli dina vittner på sann måte, Herre. Det ber vi om i ditt eget namn. Vi skulle se lite på hvordan Guds fred åpenbares här i världen. Det var det vi holdt på, eller det vi skulle till med när det ringte sist. Guds fred åpenbares fra himmelen, står det, over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Nå vet vi at det er først på dommens dag den fullständiga åpenbaring av Guds frede kommer till att ske. Men det, den begynner allerede här i tiden. Och hensikten med att Gud åpenbarer sin vrede här i tiden är att sätta en gräns för hur långt människorna får lov att gå i sin synd. Och genom det pröva och väcka människor upp till att höra ordet, så att de kunde bli frälst om det är möjligt. Nu står det först att de har inte böjt sig för den erkännelse som ett vart människa har att Gud är till. Det ser vart människa skapeverket. Och ingen har någon undskyldning för att han inte vet att Gud är till. Men istället för att böja sig för den, så dyrker människa skapningen framför skaparen. Människan dyrker sig själv, alltså, med andra ord, framför att dyrka han som har skapat den. Det är dessa symbolerna som nämns i hedenskapet om fuglar och fyrfötade dyr och krypdyr och så vidare. Det är hedenska symboler för avgudsdyrkelse. Nu ser vi bakom, så är ju det en form för människets självdyrkelse. I vår tid märker vi det på helt andra måter. Vi har det kulturella hedenskap som arter sig annorledes. Nu visar det sig ju det att själv de grova former för hedenskap begynner att få inpass. Det är märkligt att se hur det går slik som Romerbrevets första kapitel säger. När ett människa förlater Gud och begynner att dyrka skapningen framför skaparen, så kommer alla dessa tingene som Guds ord talar om, som är en virkning av att människa inte vill böja sig för den kunskap om Gud som de i verkligheten har. De gör sig till av att vara vise. Talar om sin egen visdom. Och de blir dårer i det de gör sig till av att vara vise. Så blir de dårer. Och denna dårskapen visar sig då att de bytter bort den oförgängliga Guds bilden med bild av människor, en avbildning av fyrfötade dyr och av krypdyr, av fuglar och krypdyr. Och så kommer det då tre gånger i det följande. Det är väl i vers 24, 26 och 28 skulle jag tro. Därför övergav Gud dem. Guds vrede åpenbares här i tiden på den måten att Gud stiller sig till människa tillsvarende till hvordan människa stiller sig till Gud. Hvis ett människa inte vill böja sig för Gud, alltså det får vite sannheten, men det underslår den, undertrycker den, visar den bort från sig med forsett och med vilje, så svarer Gud med å overlate mennesket til seg selv. Vi har forresten et uttrykk for dette i Salme 18, i vers 26 også. Mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Mot den forvente, står det, viser du deg vrang. Det er jo et uttrykk for hvordan Gud stiller seg til mennesket, tilsvarende til hvordan mennesket har stilt seg til ham. Hvis Gud overgir et menneske til seg selv, så betyr det i første omgang at mennesket henfaller til lidenskapelige lyster, seksuelle lyster. Seksualiteten tar overhånd, altså. Det er et kjennetegn på at menneskene har underslått den sannheten som vi har erkjent. Noe som vår tid er en levende illustrasjon til. Det som vi ser i dag, det var utenkelig i min ungdom. Den overholdtaken av seksualitet. Og dette at det kan bli offentlig godkjent at mennesker lever sammen utenom ekteskap. Og man snakker om papirløse ekteskap. Det er en selvmotsigelse. Hvis det er papirløst, er det ikke ekteskap. Hvis det ikke er skjedd en vigsel, og hvis det ikke er skjedd på den måten som Guds ord sier, så er det ikke ekteskap. Og ekteskapet, det er samfunn og samliv mellom én mann og en kvinne. Å overtre det sjette bud, det kan altså da prinsipielt skje på to måter. Det sjette bud har den form i Bibelen på hebraisk: ikke bryt du ekteskapet. Altså, du skal ikke bryte ekteskapet. Noen mener da at det kan bare gjelde dem som lever i ekteskap, for ingen kan bryte det uten at de er kommet inn i det. Men det er en stor misforståelse. Ekteskapsbrudd kan skje prinsipielt på to måter. Enten ved skilsmisse, ved å oppløse et ekteskap som består. Etter det Jesus sier i Matteus 19, for eksempel, og likadan også i bergprekenen i Matteus 5, er all skilsmisse synd. Det er ganske enkelt skriftens lære. All skilsmisse er synd. Det er et unntak. Det er altså dersom en skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, står det. Hvis den ene part har syndet og ikke vil omvende seg, så er jo ekteskapet likevel ødelagt. Da kan skilsmisse innvilges etter Guds ord. Men det beste i dette tilfellet vil jo være at den som har syndet omvender seg, og at ekteskapet kan fortsette. Det vil jo være det beste. Men bortsett fra det tilfellet er all skilsmisse synd. Og det at man finner ut at man ikke passer sammen, det er aldeles meningsløst tale. Hvis det ikke går så bra i et ekteskap, for det er jo mange ekteskap som slett ikke begynner så godt, og det kan godt hende det at det er ekteskap som innstiftet som ikke burde ha vært innstiftet, men det skal likevel ikke bli skilsmisse av den grunn. Jesus gjorde nemlig sitt første under i et ekteskap, i et bryllup, skulle jeg si. Altså der hvor et ekteskap ble stiftet. Han gjorde vann til vin. Den handlingen er symbolsk. Den viser at Jesus vil være med oss nettopp i våre ekteskap og i våre hjem, og gjøre det umulige mulig. Og hvor et ekteskap ikke er begynt godt, og hvor det er vanskeligheter, Och vad äktefällen säger, det passar inte samman och så vidare. Visst, de vill inrätta sig till Guds ord. Det är många Guds ord om hur det ska leva sitt äktenskap. Och visst, de till och vill ta Jesus med på råd, så kan allt förändras. Och har jag själv varit vittne till det skedde i många tillfällen. Som själesörger har jag kommit bort till detta i många tillfällen. Och jag vet om äktenskap som har varit på kanten till att brista. Och det har inte sett ut som det var möjligt att rädda det. Och det är inte bara det att äktenskapet har blivit räddat, men det har blivit gott. Det har blivit glädje på äktefällena. Det har blivit verkligt god igen, lycklig igen. För Jesus, han kan göra det som är omöjligt, framdeles. Och det var mycket om att göra att han kunde få hjälp i slike tillfällen. Men i vår tid har det synet kommit in att man kan ju bara upplösa det. Och så synder man. Det är farligt. Den ena måten alltså att synda mot det sjätte bud på, det är skilsmisse. Den andra måten, det är att överträ den skiljelinje som det är mellan man och kvinna utanom äktenskapet. Lika säkert som äktenskapet är samfund och samliv mellan en man och en kvinna, så är därmed gett att utanom äktenskapet är den heliga skiljelinje mellan man och kvinna. Och överträd den skiljelinjen, det är också att bryta äktenskapet. Det är att driva hor. Idag ser det inte ut till att det blir regnet för att vara någon synd i det hela tatt bland många. Och det som har gjort mig så ont är så mycket av ungdom. Och tänker på vår egen ungdom som tillhör mission och som bekänner sig som kristna och som tilldels är med och uppträder och synger i våra kor. De lever umoralsk sammen. Det är en allvarlig ting. Och hur de kan tro att det går an att göra det och samtidigt vara en kristen, det skjønner jeg ikke at de kan forstå. For det går ikke an. Det står med rene ord i Galaterbrevet 5. kapittel. Og det er sagt til troende mennesker. Det er ingen horkar som arver Guds rike.
Er det noen spørsmål?
Ja.
Var det på å synd mot den hellige ånd?
Nei, det gjør det ikke. Det gjør det ikke. Nej, det gör det inte. Det behöver det inte att göra. Nej, det går an. De kan omvända sig från det. Och jag har ju också sett det. Jag vet att jag har haft med så mycket ungdom att göra. Och för att säga det som det är. Det är svårt, många bekännande kristna unga som har kommit bort i ett umoralsk liv för den där rytmmusiken och popmusiken som brukas i musikdagarna har virket så sanselig på dem att det simpelt hen har nedbrutit deras motståndskraft. Det är en av farorna med slike ting. Men jag har också sett hur många har kommit till förnyelse. Och de har böjt sig för Guds ord. Och hur de har blivit frälst för ett slikt liv. Det har jag sett. Jag har sett i mångfaldiga tillfällen. Jag vill gå så långt som att säga att i de flesta tillfällen. Hvor jag har blivit förehållt slika unga. Att de lever emot Guds ord och lever i synd. Så har de böjt sig för sannheten. Och det har blivit gott. I de flesta tillfällen. Det är rart med ungdomen. Ungdomen har en tendens till att vilja höra sannheten trots allt alltså. Och sedan vi som förkynner sannheten på detta område, speciellt vi som går emot all denna förfärliga popmusiken som tränger sig in ibland oss, inte är så särskilt välsett och är allt annat än populära, så upplever vi också att när det kommer till stycke så är det kanske ingen de unga har slik tillit till som nettopp till oss. När det verkligen, när det verkligen står på alltså. När det verkligen blir allvar. Jag nämner detta här för att belysa sexualiteten. Den griper om sig. Ska man spela orsaken? Orsaken är den att i stor utsträckning vill inte människorna böja sig för sanningen. Om det står i Bibeln så träcker det på skulderna av det. Så är den vad rätt sig heter. Bibeln får inte vara auktoritet längre. Detta går inte utan att konsekvenserna kommer igen i samhällslivet. När så detta får utfolda sig så uppenbaras Guds vrede vidare, att därför övergav Gud dem, står det vidare. Och så kommer den abnorme, den unormala sexualitet, den som man med ett meget felaktigt uttryck kallar homofili, homosexualiteten. Nå vil ikke det si at en som er født med slike anlegg og slike tilbøyeligheter er en større synder enn andre. Det bør han slett ikke være. Jeg har hatt tilfellig sjelesorg om det også, og de som har lidd under slike anlegg. Og jeg har også sett at Gud kan frelse fra det også. For når det blir sagt at det ikke er noe å gjøre med dette, at de som først er slik ikke kan forandre, så er det heller ikke sant. Har vi inrättat sig efter Guds ord, så kan det förändras. Men det har jag inte tid att komma närmare in på. Jag bara nämner det, för det att ett enkelt individ lider under slike ting betyder inte att han, om han har ett sånt medfött anlägg, är en större syndare än andra. Men själva det faktum att detta blir allmänligt i ett folk, att det blir tolererat, att det blir stilt på lika fot med normalt äktenskapsliv, det visar att Guds vrede är över ett folk. Och vi har ju ett förebild här i Sodoma och Gomorra. Det gick till grunne på grund av den synd. Och så kom jag ändligen som det sista. Därför övergav Gud dem till ett sinn som intet duer. Och där är nämnt många ting. Bland annat där ordet okärlig brukte den sammanhang. Och det grekiska ordet astorgos som är brukt för det ordet betyder att de förnekte den naturliga medfödda kärlighet. Barnen har inte kärlighet till föräldrarna. Föräldrarna inte till barnen. Det är inte syskonkärlighet. Det är inte släktskärlighet. Det är inte naturlig medfödd kärlighet längre. Och det börjar också visa sig i vårt samhällsliv. Inte minst visar det sig för många bland de ställer med sina föräldrar när föräldrarna blir till årskomna och kommer på institutioner. Det är gamla människor som inte får besöka barnen sen i löp av hela året. En av barnen har inte lång väg. De har bil, de har råd. Det är inte så länge sedan jag hört om ett tillfälle där någon hänvände sig till socialkontoret och sa att de måste vara snill och ta det av den och den, för vi vill dra till Mallorca. Så måtte socialkontoret ta sig av den gamla i mellantiden. Detta är en förnektelse av den naturliga kärlighet och visar hur egoismen tar överhand. Ett slikt samfund, det rottnar upp alltså. Och det drar så många ting med sig. Då blir det icke orden i samhällslivet heller. Det följer till ekonomisk olycka i samhället och många andra olyckor. Det följer till krig och undertryckelse och nöd. Det är ont att tala om detta. Men romerne 1, det gäller idag som det alltid har gjort. Och de virkningar av och icke ville böja sig för det man erkänner om Gud, de kommer idag lika säkert som det står skrevet. Man kan inte göra som det blir gjort idag, så ja, aposteln Paulus kunde skriva slik, för han hade ju inte närmare en bättre grej på tingen, stackare. Det är Guds ord till oss, detta. Det är inte aposteln Paulus meninger. Det är Guds ord. Och det är lovens ord i verkligheten. Så kommer vi över till kapitel 2, och vi då får höra om detta naturliga människa utifrån dem som har Guds ord. Det börjar alltså med ord: därför är du utan undskyldning. Vem du är, du människa, vem du är, du som dömer. Nu är det bäst att få läst upp. Jag tror vi ska läsa till och med vers 16. Kapitel 2:1-16. Nu huskar dere se hur långt det var kommet. Så nästa man läser. Det var så stilt.
Därför är du utan undskyldning, människa. Vem du än är som dömer, och i det du dömer din näste, fördömer du dig själv, för du gör det samma, du som då dömer. Men vi vet att Guds dom, som sannhet byder, är över dem som gör slikt. Men menar du det, du människa, du som dömer dem som gör slikt och själv gör det, att du ska utfly Guds dom? Eller förakter du hans godhets och tålmods langmods rikdom, och vet icke att Guds godhet driver dig till omvändelse? Med din håret och ditt ubotfärdiga hjärta upphopar du dig vrede på vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom uppenbares, han som ska betala en vär efter hans gärning. Dem som med uthållenhet i god gärning söker härlighet och ära och uförgänglighet ska han ge evig liv. Men dem som är gjenstridiga och ulydiga mot sannheten, men lydiga mot rättfärdigheten, dem ska times vrede och harme. Trängsel och angst ska komma över varje människosjäl som gör det onda, både jøder först och så greker. Men härlighet och ära och fred ska times vär den som gör det gode, både jøder först och så greker. För Gud gör icke forskjell på folk. Alla som syndet utan loven ska också gå fortapt utan loven, och alla som syndet under loven ska dömas ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes, anklager eller også forsvarer dem. På den dag Gud ska döma det skjulte hos människorna efter mitt evangelium med Jesus Kristus.
Ja. Först ska jag nämna en rent språklig ting där. I slutet av avsnittet, vers 13, som fortsätter i vers 16. Alltså inte de som hör loven blir rättfärdiggjort heller. Men de som gör efter loven ska bli rättfärdiggjort. Och så kommer fortsättelsen: på den dag då Gud ska döma det skjulte hos människorna efter mitt evangelium med Jesus Kristus. Alltså det talar om vad som ska ske på domens dag. Det är inte nog att ha hört loven. Spörsmålet är om man äger och har den rättfärdighet som loven talar om. Så kommer det ett inskudd i vers 14 och 15 som visar att hedningarna, de har en naturlig bevissthet om gott och ont, och de har en naturlig samvittighet som inbördes anklager eller också försvarar dem, som det står. Det ska vi komma tillbaka till. Men jag bara gör uppmärksam på att vers 14 och 15, det är en parentes, och att vers 13 fortsätter i vers 16. Detta avsnitt begynner med därför. Därför är du utan undskyldning, människa, vem du än är som dömer. För det du dömer din näste, fördömer du dig själv. För du gör detsamma du som då dömer. Men vi vet att Guds dom är över dem som gör sådant, och så vidare. Guds dom som sannhet byr är över dem som gör slikt. Därför, varför? Det för tillbaka till något, detta därför. Och det går tillbaka till vers 18. För det Guds vrede uppenbaras över all ugudelighet och orättfärdighet hos människor som håller sannhet nere i orättfärdighet. Därför är det människor som dömer utan urskyldning. Det får vi lys över när vi ser på vad ordet döme betyder. Det ser ut till att det ordet ofta valde kristna människor en vanskelighet, att det kan valde världsliga människor en lättelse. Det händer ju det att hvis en kristen säger till ett människa att han ska omvända sig, så får han bli mött med att du har inte någon rätt till att döma, som det skulle ha någon ord att döma att göra. För att säga det kort, döme betyder att bruka Guds målestock, bruka Guds ord, speciellt av lovens ord, som målestock på andra människor utan att en själv är kommit i det rätta förhållet till Gud genom detta ord. Hvis vi brukar lovens ord som målestock på våra medmänniskor utan att ordet har fått döma oss själv först, utan att vi har fått se sannheten om oss själv, och utan att vi har fått låt oss frälsa, kommit till samfund med Gud, så dömer vi. En vär som brukar Guds ord som målestock på andra människor utan själva har böjt sig för det, han lägger för dagen två ting. För det första lägger han för dagen att han känner Guds vilje. I detta tillfälle han känner lovens ord. Hvis han inte hade känt den, kunde han inte bruka den som målestock för andra. För det annat lägger han för dagen att han själv inte har böjt sig för detta ord. Och där har det ugudligheten, inte sant? Ett människa som inte böjer sig för Gud, ett människa som hävdar sig själv över för Gud, och ett människa som är orättfärdig, för det är en sannhet som du vet är Guds sannhet till oss människor, har i verkligheten icke böjt sig för. Därför har varit eneste människa som dömer, det är en Guds vrede som uppenbaras från himlen. Och det är det som är tankegången här när det står, därför är du utan undskyldning. Du känner ju Guds vilje. Du känner ju hans ord. Men du gör det samma du. Du dömer dem som gör slikt, och så gör du det själv. Men vi vet att Guds dom som sannhet byr är över dem som gör slikt. Eller menar du det, du människa, att du ska undfly Guds dom? Det står ordet du med betoning där, att du här Guds ord inne på noe som er meget alvorlig. Vi har så lett for å forveksle det vi vet med det vi er, og tro at vi er det som vi i virkeligheten bare har kunnskap om. Om vi kjenner Guds vilje, om vi kjenner Guds sannhet, så er det jo ikke sikkert at vi har bøyd oss for den. Og når du leser dette avsnittet nedover her, så får du vel forhåpentligvis en følelse av at du ikke bare kommer til kort, men skal du ta dette avsnittet alvorlig, så er du et fortapt menneske som ikke har noe å forsvare deg med på dommens dag. Den følelsen må du få hvis du er sann. Det står ikke det at alle som har syndet går fortapt i dette avsnittet. Det står det ikke. Men det står ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag. Den dag er Guds rettferdige dom åpenbares. Han som skal betale enhver etter hans gjerninger. Den som ikke bøyer seg for Guds ord, den som ikke gjør bot, ubotferdig, det betyr at den ikke gjør bot. Å gjøre bot i skriftens følge betyr å omvende seg. Det betyr at den innser sin synd, og at den omvender seg til Gud og erkjenner den sannhet om seg selv som Gud har vist den gjennom sitt ord. Den som ikke gjør det, han opphoper seg vrede på dommens dag. Et menneske som holder budene, han får glede, han får ære. Herlighet og glede skal times hver sjel som gjør det gode, står det. Hvor finner du dem hen? Ingen stress. Det er bare en som det passer på, og det er Jesus. En trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde. Og hvem er det? Det er oss alle sammen. Den som vil stanse opp her på dette avsnitt, han vil være nødt til å innse at det er ikke håp for meg på dommens dag, når Gud skal ta mitt liv og mine gjerninger og bedømme meg ut fra hva jeg har vært og hva jeg har gjort. Jeg har ikke en eneste sjanse til å bli stående for Guds ansikt. Enten jeg gjør det eller ikke, spiller ingen rolle. De som syndet uten loven, de går fortapt uten loven, og de som syndet under loven, de dømmes ved loven. Men vi står alle i den samme stilling overfor Gud. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Og merk dere så hva det står i vers 16. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, det er vårt hjerteforhold, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus, står det. Det er veldig nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Det som avgjør om vi blir frelst eller ikke på dommens dag, det er hvordan vi står til Jesus det. Den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst på dommens dag. Ikke fordi han har vært som han skal, men fordi han har mottatt den frelse som Guds ord taler om videre. Ikke ellers taler om her i dette kapittel, men videre i Romerbrevet. Men vår evige skjebne skal bedømmes ut fra evangeliet. Den som ikke blir frelst på dommens dag, den som går fortapt, han går ikke fortapt fordi han er en synder, men fordi han ikke tror på Jesus. Det er årsaken. Og de som ikke tror på Jesus, De må svare Gud regnskap etter loven. Tenk på det. Den som ikke er i Kristus, han må gjøre regnskap for seg selv og for Gud. Og det blir et regnskap å gjøre opp. Når vi skal gjøre regnskap for hva vi har vært, og hva vi har gjort, og tenkt, og ment, og følt, og opplevd. For ikke å tale om når vi skal gjøre regnskap for alt det vi har forsømt. Vi skulle ha gjort, men ikke gjorde. Det er ikke et menneske som har en sjanse for Gud på dommens dag. Man skal gjøre regnskap for seg selv. Og likevel kan menneskene tale om vi får gjøre så godt vi kan. Vi er ikke fullkomne, men vi får gjøre så godt vi kan. For vi håper på at Gud er oss nådige da, for Jesus skyld. Men det går ikke. Den som ikke her i tiden lar seg dømme og får se sant på seg selv, så han kommer til troen på Jesus, han blir ikke frelst på dommens dag. Vi trenger i dag å se oss selv så sant som vi ellers ville bli nødt til å se oss på dommens dag. Det er sannheten. Og når jeg får se meg slik, da har jeg ikke noe jeg skal ha sagt. Og da får jeg ikke mye lyst til å snakke om andres synd. Da får jeg ingen trang til å dømme noe menneske. Men da ser jeg på andres synd som en ulykke. Hvem skal hjelpe dem ut av? Og de må bli frelst. Ja, vi må jo stanse der. Har vi frimt, har ikke det? Takk for nå.